Hej, hej! Erik här. Och välkomna tillbaka till Fornpoddens sommarspecial som äntligen har fått ett namn. Runor med Runerik. Tänk att det inte behövde vara svårare än så. Och något begränsat av hur mycket bokstäver jag fick plats med på omslagsbilderna. Men jättekul att ha er tillbaka här. Och de här lite korta avsnitten, då har det varit jag som pratar på om runor. Men idag ska faktiskt Emma vara med. Men hon har inte kommit än. Så vi väntar lite till, tänker jag. Fast nu fick jag ett sms här. Det är från Emma. Jaha. Ja, som sagt, Emma skulle ju vara med idag, men hon vaktar tydligen någon kompis akvariefisk som ska gå ut på promenad just nu. Så hon kan inte vara med idag heller. Himla osyst det där. Men då lite så här, lägesrapport är någonting som Emma brukar fråga mig när vi har de vanliga avsnitten. Och det kanske är lite konstigt att ställa den frågan till sig själv. Men jag var med om en kul grej som jag tänkte att några av er som lyssnar säkert kan uppskatta också. För på jobbet där jag guidar och pratar med folk om historia och arkeologi så var det två trevliga herrar från England. Och när jag guidar folk, jag märker ibland att de kanske använder sig av lite ämnesord. Att de inte, att det verkar som att de har en djupare förståelse var av arkeologi innan. Så då frågade jag till slut, har ni någon koppling till arkeologi? För de här herrarna verkade som att de nog mycket väl kunde vara arkeologer själva. Och den ena skakade på huvudet, men den andra här, han sa, när jag var skolpojke, då hjälpte jag till vid utgrävningarna på Sutton Hoo på 70-talet. Och Sutton Hoo är ju en av mina absoluta favoritgravar och jag är inte ensam om det. Och i början av 70-talet då hade Bruce Mitford utgrävningarna där, för själva Sutton Hoo-graven, den kända av dem, det finns ett gäng gravar i närheten, den hittades i, jag tror att det är på, vad heter, 30-talet. Och sen så är det då det här med andra världskriget som hände, så täcker man över den där graven. Och sen så är det då på 70-talet som man börjar gräva fram den igen och ha mer moderna arkeologiska undersökningar. Om man vill ha lite kortkurs i den första omgången grävningar där, så kan jag varmt rekommendera filmen The Dig som finns på Netflix. Vi har ingen spons från dem, utan jag bara rekommenderar den. Men ja, så den här mannen då, han hade då grävt vid Sutton Hoo, och när han berättade det här, jag fick nästan tårar i ögonen. Det var så häftigt att få träffa någon som var med. Ja, det är om det. Men nu ska vi inte prata om Sutton Hoo, utan vi ska prata om någonting som kommer senare. För nu med runorna, vi har tagit oss igenom var runorna kommer ifrån, eller ett försök till det i alla fall. Sen så pratar vi om de tidiga runinskrifterna, eller ett försök i alla fall. Och nu kommer vi då fram till vikingatiden. Och det är ju vikingatiden jag tror att de allra flesta tänker på när det handlar om runor. Men runtraditionen är inte, den är inte enhetlig över hela den här tiden. Och det finns inte bara en röd tråd, utan det är en massa olika saker som händer med runor. Och det jag ska prata om idag, det är den tidiga vikingatidens runstenar och runinskrifter. För de kanske mest kända runstenarna, eller i alla fall en majoritet av de kända runstenarna, de dyker upp efter år 1000. Men nu så ska jag då ha lite mer fokus på det som är slutet av 700-talet, lite 800-tal. Och jag tänker mig, det kan nog bli lite 900-tal också. Men jag kommer inte ta mig fram till, säg, andra hälften av 900-talet. Jag låter Gällingestenen komma till nästa avsnitt istället. Men det är om det. Nu kör vi! Ja, men det här med den äldre vikingatidens runor, vad är det som är så speciellt med dem? Och för att förstå lite vad som är så speciellt med dem så kan vi bara ta ett litet avstamp i förra avsnittet då det handlade om den äldre runraden, de här 24 runorna. Och jag missade också hela det avsnittet att använda ordet urnordiska för det språk som de inskrifterna är på. Men runt år 800, då börjar det hända grejer både i språken här i Nordeuropa och också med runorna händer grejer. För över nästan en 100-årsperiod, vilket kan låta jättemycket, men vi får tänka, det här är för länge sedan och 100 år är väldigt kort tid för en stor förändring. Men ganska snabbt så byter man skrivsystem. Att man slutar använda de där 24 runorna i den äldre runraden och går över till att ha 16 runor istället. Och så vitt jag vet så är runorna det enda skrivsystemet som går till att ha färre skrivtecken. Och det här är någonting som förbryllat många forskare och akademiker och nyfikna. Och det är inte en helt, alltså det är inte en vettig förändring. För med en äldre runraden, man har massa runor för många olika ljud. Men plötsligt så måste flera ljud samsas på färre antal runor. Samtidigt som man gör en del konstiga prioriteringar. Och det kanske bästa exemplet för att förklara hur undligt det här nya systemet är U-runan. U-runan som ser ut som ett upp- och nervänt U. Det finns i äldre runraden också. Och U på vikingatiden i de 16 runorna kan stå för U, I, Ö, O och V eller O. Ordet viking till exempel stavas med ett U i början. Och namnet Öpir stavas med ett U i början. Ordet bro, sådär som är över vattnet, har också ett U. Att det är inte rimligt. Och samma sak med om man tar Assrunan. Det är lång huvudstav och så är det två stycken bistavar. Det ser ut... Ja, men tänk att man ser dubbelt och tittar på A-runan. Och den kan vara, det ska vara för ett nasalt A. A, men det kan också vara lite Å, men också lite O. Och ibland så är U-runan och As-runan, de går att byta ut med varandra. Runristaren Åsmund Kåreson använder As-runan för att skriva första runan i sitt namn. Jätterörigt. Och det är också runt 800-talet som man kan tänka sig att det börjar bli en större skillnad mellan östnordiska och västnordiska, eller fornöstnordiska och fornvästnordiska. Så det som är danska och svenska börjar bli lite mer fornöstnordiska. Och det som är norska och också kommer bli isländska, det börjar bli då fornvästnordiska. Så den splittringen börjar komma här, men det är... inte svårt för de här olika grupperna, språkgrupperna att prata med varandra. Så det är lugnt. Men det som kanske stör mig mest med den här övergången till vikingatidens runor, det är att man har två olika sorters runor. Och den kanske mest kända eller använda typen idag, det är, de kallas för långkvistrunor. Men sen så har vi mina nemesisrunor, de här runorna som jag stör mig på. Kortkvistrunor. Ni får tänka att i mitt huvud, det här är som när Seinfeld träffar Newman. Newman, kortkvistrunor. Och det här... är kanske ganska barnsligt gräl från min sida. Men jag behöver någonting att vara sur på. Det blev kortkvistrunor. Och man brukar ju säga att kärt barn har många namn. Men det gäller uppenbarligen okära barn också. Och i Sven B.F. Janssons runinskrifter i Sverige. När han skriver då om hur då den 16-typiga runraden växer fram. Då skriver han att kortkvistrunorna. Också kan kallas för svensk-norska runor, rökrunor, kortkvistrunor, stuttrunor. Att det är flera olika ord som används och det gör det mest förvirrande. Det är lite som att eddorna har olika namn. Att man kan prata om prosaiska eddan och poetiska eddan, äldre eddan, snorres edda, yngre eddan. Att det här blir mest rörigt. Men nu så verkar forskarvärlden mest ha bestämt för kortkvistrunor och långkvistrunor. Och kortkvistrunorna är... Det verkar som att de vill spara lite tid, så jag tycker att det ser ut som att man inte ristar hela runor. Och att man kallar dem för rökrunor då förut, det är att de dyker upp på till exempel rökstenen, som jag kommer återkomma till i det här avsnittet. Jag blev helt slut av att prata om det här. Jag har kollegor, eller gamla kollegor, de börjar fnissa så fort kortkvistrunor kommer på tal, för att de vet hur jag stör mig på det här. Men uppmärksamma lyssnare, ni kan ha reagerat på att de kallades för svensk-norska runor. Och de långkvistrunorna, de har ibland kallats för danska runor. Och det här är ett förvirrande sätt att förklara det. Men i alla fall förut tyckte man att de här kortkvistrunorna var snäppet vanligare i Norge och Sverige, medan långkvistrunorna var mer vanliga i Danmark. Men det här är inte ett 100% system. Det dyker upp långkvistrunor ganska tidigt här i krokarna. Men jag tänkte att ni ska få höra om mitt första möte med kortkvistrunor. Och nu när jag scrollar igenom mitt manus här så går jag nu förbi rubriken Dumma kortkvistrunor. Det är vad det faktiskt står i mina anteckningar. Och så kommer vi till runstenen som finns i Gursten i Gamleby socken, har jag för mig att det heter, i Småland. Och den här runstenen har då signumet Smålands runinskrifter SM 144. Och den här hade jag nöjet med, som med så många andra runstenar, att se på en exkursion. Och det var när jag pluggade, jag tror att vi var på... vad var det? Första... Ja, men typ B-kursen. Och det är en runsten från, jag tror det är 800-900-tal. Och på den står det... Guda skeggi fadi, sonr naut smida kata, vif thidar unni. Gudaskägge målade, sonen åtnöt kåtes smiden, frun gav tillstånd, eller frun tillät. Och det här är kanske en inte helt typisk runskrift, men det är några namn som jag tänker kan förtjäna och förklaras. Gudaskägge är förstås ett jättekul namn, men jag kanske egentligen borde läsa som Godeskägge. Det finns lite olika teorier, men nu så verkar det som att flera är inne på att Skägge då, fortfarande ett snyggt namn, att han skulle vara den här förkristna kultledaren, en gode. Och gode finns i isländska källor, och jag har för mig att i gotiska, att det ord som i gotiskan används för präst i bibelöversättning är just motsvarande gode. Så det är lite kul. Och skägge betyder antagligen skäggig, men jag tror att namn på vikingatiden är i huvudsak namn, så han kan nog mycket väl ha hetat det sedan han var liten. Men sen så är det då att den här sonen, som antagligen är gode skägge, han får ta över kåtes smiden. Och kåte, det är ett inte helt vanligt namn idag, och man får fnissa åt det om man vill, men jag kollade upp i boken Nordiskt runnamns lexikon av Lena Petersson. Där finns typ alla namn som finns på runstenar och sånt. Och berättar också på vilka runstenar de här finns. Men namnet kåte, det är också ett adjektiv, någonting som beskriver. Och det betyder munter eller glad. Sen hur... det kan ha blivit det idag. Det lämnar jag till er att fundera på. Om ni vill. Jag ska inte tvinga någon till det. Men vad är det för situation vi har här då? Att det verkar som att Godeskägge är son till Kåte. Och Kåte har haft någon typ av smiden som då Kåtes fru har låtit sonen ta över. Det här känns jätteabstrakt, men om vi nu ska bygga upp någon typ av förkristen kultmiljö, Då kan vi tänka oss att de här smiden är någon typ av kultredskap. Kanske kåte var goden i orten innan. Och inte långt ifrån Gursten så finns någon, ett ortnamn som har med ull att göra. Och nu är vi inne på Erik-teorier här. Och det finns en annan ullhelgedom, Ullevi, Lilla Ullevi. Så inte där de har fotbollsmatcher. Där hittade man jättemånga amulettringar, alltså smidda järnringar. Så jag funderar på om det kan vara så att ullkult har haft de här smidda föremålen. Och det kanske är någon typ av skallra finns det från Osberggraven. Att det kanske är sådana som då har förts vidare till sonen i nästa generation att vara kultledare. Det är min killgissning. Men vad har det här då med min fejd med kortkvistrunor att göra? Jo, för när vi besökte den här runstenen, då hade vi med oss en professor emeritus som var med på den här exkursionen. Och han gick fram till den här runstenen SM-144 och han lät sin hand glida över dess yta och han läste det så perfekt. Och jag var så imponerad, jag kunde inte så mycket om runor då. Men jag tyckte det var så häftigt. Men jag förstod inte hur det gick ihop. För jag försökte läsa med honom i den lilla runkunskap jag ändå hade. Så jag gick fram till honom efteråt och sa, ja, men jättehäftigt. Men du använde ett ord som innehöll ett S. Jag gissar att det är skägge. Och var ser du ett S? Och då tittar den här professor emeritus på mig. Och så erkänner han. Jag kan den här utan till. Så han har inte alls stått där och läst runorna. Och sen så har jag gjort så där också. Att jag mest låter handen glida över en runsten och säga någonting jag kan utan till. Och de som är uppmärksamma, ni kanske märker att i den här videon jag la upp på, från Frösöstenen. Där mot slutet av den inskriften så låter jag faktiskt min hand glida över fel ställe på runstenen medan jag läser. Just för att jag hade lärt mig den delen utan till. Det är lika bra att vara ärlig med sånt här. Men vad var det som var så krångligt med mig att se var S-runan fanns? Jo, S-runan ser lite ut som en blixt, men med kortkvistrunor så är det ungefär en tredjedels blixt. Det var ett kort streck. Och det tycker jag är orimligt. Så det är om det. Men det kommer vara fler kortkvistrunstenar och inskrifter jag pratar om. Men jag ska inte låta den här aggressionen går ut över det lika mycket. Jag känner att det är helt slut här. Men vi går vidare till andra coola runinskrifter. Så får vi se var vi hamnar. Nu mot runinskrifter som inte gör mig lika irriterad. Och med det vill jag vara tydlig med. Det är inte runstenen och gursten jag är irriterad på. Det är en av mina absoluta favoritinskrifter för att jag tycker att det är så häftigt att tänka på hela miljön runt omkring. Men, kortkvistrunor! Men nu ska vi till någonting som inte är en runsten utan en runinskrift. Och det här är en runskrift som inte är på vad som helst utan den här inskriften är känd som skallfragmentet från Ribe eller Ribe-skallfragmentet. Och redan där kanske ni tänker, vänta, sa han skallfragment? Ja, det sa jag. Och det är faktiskt att de har tagit en bit av ett människokranie och ristat runor på det. Och vad har de ristat då? Och Ribe ligger i Danmark, så det här är på rundanska. Och gör det någon skillnad när jag läser det? Antagligen inte. Ulver och Odin och Hothjor. Hjalp Bori, es vider seima verki och dvärgunnin Bor. Ulv och Oden och Hötyr. Hjälp att borra mot smärtan och att dvärgen övervinns Bor. Och det här är ju en konstinskrift och det, jag vet att det kom en nytolkning för ett tag sedan om att det eventuellt är en feminim ändelse på dvärg här så att det skulle kunna vara tidigaste belägget för dvärginna. Däremot så lyckas jag inte hitta den artikeln nu igen så det kan man få googla på om man vill. Men vad har vi att göra med här då? Ulv, det vet vi inte vem det är men det här namnet dyker upp tillsammans med Odin och ett namn som stavas H-A-T-I-U-R. Och det brukar liksom återges som ha, A med apostrof, och sen Tjor. Och jag tycker att, alltså jag, att skapa etymologier är inte min starka sida. Alltså att var ord kommer ifrån. Jag tycker att det här skulle kunna vara höder, som då är en av Odens söner. Och Höder är kanske mest känd för att han är Balders blinde bror som råkar döda Balder. Men det är bara den isländska traditionen där det verkar gå till så. I den danska Saxo Grammaticus, Danmarks historia, där är Höders och Balders förhållande till varandra lite annorlunda. Men Hauthior, om man tänker sig Hötyr eller Högtyr, Tyr betyder ju gud, att det skulle kunna vara ett av Odens namn när han är i Gylfaginning i den prosaiska eddan. Så använder han bland ordet den höge, och i Havamål, den höge sång, är Odens ord till människor. Så det finns massa sätt att tolka det där. Och eftersom att den här Ulv i början då dyker upp tillsammans med i alla fall ett, möjligen två gudanamn, kanske det också är någon typ av gudom. Hjälp att borra, hjälp mot smärtan, och låt dvärgen besegras eller övervinnas, borr. Och på det här skallfragmentet så finns det också ett borrat hål, så att det kanske är så att den skulle kunna bäras som en amulett eller någonting i ett halsband. Men det som är lite rolig tolkning, alltså kul det blir nu med ett skallfragment som man ristar runor i, men det skulle kunna vara att man har borrat i det skallfragmentet symboliskt. Kanske någon hade en oerhörd migrän, och då kanske kändes som att man hade en dvärg eller dvärginna inne i huvudet. Och hur får man ut en sån ur huvudet? Jo, man kanske borrar för att få ut den. Och det här med att göra hål i kranier, det är lite mer Emmas område, eller i alla fall att ha kunskap om det. Vad heter det? Trepanering. Men det kanske ändå var någon som tänkte så pass långt att det där med trepanering, det är lite farligt. Kan vi borra i ett annat skallfragment istället för mitt? Och så kanske den andliga obehagliga gästen släpps ut ändå. Jag själv har nog aldrig haft det som är egentlig migrän. Däremot har jag haft oerhörd huvudvärk. Och ibland, det var någon gång jag hade en inre bild att jag hade amerikanska fotbollsspelare in i huvudet som slängde sig mot min skalle. Och det, jag kan tänka mig att det var så det kanske var för den här stackaren för lite mer än 1000 år sedan. Och därför kallas ibland det här för att det är en huvudvärkstablett. Det kanske är att förringa det allvarliga i lite grann. Men skallfragmentet från Ribe förtjänar helt klart att pratas om. Och det är lite roligt att det dyker upp de här gudanamnen. För det är inte så vanligt att gudanamn dyker upp i runeskrifter. Inte alls så vanligt som man skulle kunna tro att det är. Nu kanske sitter några där och tänker, åh vad jag har längtat och väntat på ett avsnitt om den tidiga vikingatidens runor. För jag vill verkligen höra om de två mesta kändisarna här i Sverige. Rökstenen och Sparlösa stenen. Och jag förstår att ni känner så. Men jag hoppas att ni också förstår att det är några runstenar som förtjänar mycket mer. Eller kanske till och med behöver mycket mer tid än vad jag kan ha i det här lilla medleyavsnittet. Så jag kommer inte prata så mycket om rökstenen och Sparlösa stenen. Och det kanske är kätteri och hädelse att inte ta med dem i det här avsnittet. Men jag erkänner deras existens. Men det är så oerhört mycket att prata om. Det jag kan göra är att jag tar en sak som jag tycker är rolig med rökstenen, som inte har med runorna att göra nödvändigtvis. Och det är att den finns i rök i Östergötland. Och eftersom att man hittar den i rök vid Röks kyrka, så har man kallat den för rökstenen. Och då kan man undra, varför heter platsen Rök? Och det har alltså ingenting med det här röken som kommer från eld att göra. Det är inte vad man på engelska skulle kalla för the smoking stone. Utan rök kommer från ett gammalt ord som är kanske mest känt idag i det gotländska ordförrådet. För där på stränderna, där har de just de här stora stenformationerna, raukar. Och en rauk eller en rök, det är en stor sten. Och det är väldigt möjligt att platsen rök fick sitt namn efter den här helt enorma runstenen som stod där. Och då har på något sätt det här blivit en hel cirkel. Och rökstenen heter alltså egentligen Stora stenstenen. Där har ni någonting att ha som ett SCR, men nästa gång blir pinsam tystnad på någon middag. En runskrift som jag har funderat på väldigt lite genom åren, det är Oklunda inskriften. Och det är en runhäll med signumet ÖGN288. Ni hör ju spexigt det. Och jag har ingen aning om varför att N är där också. Det måste vara någon publikation jag har missat. Men Sven B.F. Jansson, han nämner den här i sin bok och den är faktiskt lite intressant. Och det är alltså en runhäll, den är ganska platt, eller vad säger vi? Ja, den är inte lika stående så som man brukar tänka sig runstenar. Men på den står det hur som helst. Gunnar Fadi runar thessar, en sa flå saker, sotte vi detta, en sa flå in rydethan, en sabant vill finna detta fadi. Gunnar målade dessa runor och han flydde skyldig. Han sökte skydd och han flydde till denna glänta, denna plats. Och han band Vefin målade detta. Och jag vet inte riktigt varför de säger på två olika ställen att de har målat det här. Men det kanske är att de faktiskt samarbetade med det här ristningsjobbet. Och Gunnar, han verkar ha förklarats skyldig vid ett ting kanske. Han kanske har gjort någonting olagligt. Han har antagligen gjort det. Kanske dödat någon på fel sätt. Och när jag säger så, det finns sätt på vikingatiden att döda folk på rätt sätt. Man ska bara liksom stå för det. Och ett problem som jag tror dyker upp i isländska sagor, det är att man dödar någon. Och då måste man säga till den första man träffar att jag har dödat en och han ligger där borta. För då har man ändå stått för det och så kan man sen förklara sin sak på tinget. Man får göra undantag om de två första man träffar är släkt eller nära vänner till han man har dödat. För det kan bli problematiskt om man säger till dem och säger, ja, jag dödade din släkting och nu ligger han där borta. Och det får man undvika. Men man får hoppa över, jag tror det är max två stycken. Sen får man helt enkelt förklara sig. Och ingen aning om det här Gunnar har gjort. Men det är bara ett sidospår från min sida. Men han har i alla fall gjort någonting som gjorde att han var tvungen att fly. Och han kunde sluta fly först när han var vid det här säkra platsen. På själva runskriften så är det då satte vi detta och sökte detta vi, att det verkar vara en helig plats. Så kanske är det en, i och med att det är 800-tal här, att det kanske är att religion och juridik inte är helt uppdelat. Godarna, den här förkristna kultledaren nämnde, godar har också en juridisk funktion, så det här kanske går lite ihop. Och då där Gunnar varit i säkerhet har han kanske kunnat förklara sin sak och sluppit vara på flykt. Och då har han kunnat göra de här runorna. Och han var jätteglad över att han kunde sluta fly, så han lät hugga in det i en sten. Och det är väldigt sällan vi har runskrifter som sticker ut så här från mängden. Så jag är glad att jag råkade trilla över den här i Sven B.F. Janssons bok. Om man ska prata om den tidiga vikingatiden, speciellt den tidiga vikingatiden i Sverige, då är det svårt att undvika eller att missa Birka. Birka eller Björkö, den här handelsplatsen i Mälaren som växer fram i mitten av 700-talet och försvinner mot slutet av 900-talet. Fun fact, Birka är latin. Jag tror inte att någon vikingatida människa hade kallat Birka för Birka. Utan antagligen Bjark ej eller någonting sånt där. Utan att vi säger Birka, det är för att det står så i Ansgarskrönikan som skrevs av Rimbert. Nu tycker jag att Birka är ett väldigt bra ord, så jag ska inte dissa det helt och hållet. Men ändå lite kul grej. Men det finns ett gäng runor som har hittats i Birka. Och det finns en runsten som man har hittat lite i taget av under lång tid. Jag tror man började hitta dem för nästan 100 år sedan. Och så har det dykt upp senast, var 2012 kanske. Som jag fick upp en bit av den. Och de här har man lyckats pussla ihop till en runsten. Så det är lite kul då när man kollar runt i runtextdatabasen. Och så slår man upp U nummer 8. Och så står det del av U6. Och kollar man upp U7 och står del av U6. Så det är lite kul. Men det är en senare runskrift. För folk har fortsatt finnas i närheten av den gamla handelsplatsen Birka. Och det här är en ganska stor ö. Så någon på 1000-talet har låtit göra den där runstenen. Men det finns runor från Birkas handelsplatsperiod också. Och det är kortare inskrifter på föremål. Och jag tror att det kan stå ett namn lite här och där. Men en inskrift som har fått lite mer uppmärksamhet på sistone. Men som inte riktigt är publicerad. Det är någonting som Magnus Källström, min idol, har pratat om muntligt. Men jag har inte hittat någonting han har skrivit om den. Men då finns det en liten, vad är det? En liten benbit som har hittats i garnisonen eller krigarnas hus. Och det är då, om man känner till Birka, så uppe på en höjd där så har det funnits en lite mer belägrad plats. Man hittar en massa vapen, och det kallas för garnisonen där, för folk verkar ha hängt där i typ 50 år. Och kanske någon typ av vaktstyrka som ska ha koll på att allting i Birka sköts på rätt sätt. Men uppe på den här benbiten så står det bland annat, enligt Birka Vikingastadens Instagram, fangivna. Eller fangvinna. Och det här skulle kunna betyda kampväninna. Och på sistone så har ju just den här så kallade den här krigarkvinnan eller birkakrigaren fått så mycket uppmärksamhet. Och det är då en person som har kvinnligt DNA som är begravd med full krigardräkt. Vi vet inte hur den här personen såg sig själv. Finns i sagalitteraturen exempel på till exempel härvor som är vad vi idag kanske skulle kalla för genderfluid. Men det kanske är så att det funnits andra eller krigarkvinnor i Birka och att den här inskriften på något sätt kanske åberopar det. Kanske är någonting med valkyror, vi vet inte. Men lite rolig inskrift. Jag tror att jag kommer behöva återkomma till Birkas runor någon gång, men jag har funderat på det här i typ en månad har jag att komma på den här inskriften och googlat på allt möjligt. Och så till slut så hittar jag just på Birka Vikingastadens Instagram. Så det är min källa här. Och tack Birka för att ni delar så mycket intressanta saker. Det sista som jag hade tänkt prata om på det här ämnet med de tidiga vikingatida runskrifterna, det är Forsaringen. Det är en smidd järnring som hittats i Jämtland. Och det är en massa runor på det, kallas för Sveriges äldsta juridiska dokument eller Sveriges äldsta lagtext. För det står med runor vad man ska böta beroende om man har gjort några olika saker. Och dateringen av den här går från tidig medeltid till 800-talet. Och Magnus Hellström, som jag förstås litar blint på, det kanske inte är så akademiskt av mig, men jag gör det ändå. Han tror att den här Forsaringen ska höra till 900-talet. Men jag tycker Forsaringen är så intressant, så den borde också få ett eget avsnitt. Så därför pratar jag inte mer om den nu. Värd att googla på. Men det har kommit in några frågor som jag tänkte ta efter en jingle. Nu lämnar vi lite grann den tidiga vikingatidens runor och går till några runrelaterade frågor. Och dels så är det en fråga som handlar om, eller en fundering om galdrestavar. Och galdrestavar är någonting som dyker upp i isländska protokoll från häxprocesserna. Och de kallas ofta för runor eller runstavar eller kopplas till runor på olika sätt. Och de kanske mest kända galdrestavarna är Veivisir och Eigisjalmur. Och Veivisir, eller vägvisaren, det är då en symbol som ska ha ristats på båtar så att man inte seglar vilse i dimman. Och Eigisjalmur är då, vad är det, vredeshjälmen. Och den ska man ha gjutit i bly och tryckt i pannan så blir fienden jätterädda för en. Och det finns stavar för allt möjligt. Det finns stavar för att få folk att bli kär igen. Det finns för att boskap ska bli friskt. För att allt möjligt. Det finns massa böner och grejer. Det finns hur man får pengar genom att rista runor och sen ta huden från en död persons kropp. Det, och sen lite steg som jag inte tänker ta upp här. För det blir lite åt snuskigaste och läskigaste, ruggigaste hållet. Men de här galdrestavarna, de ser jättemycket ut som runor. Till exempel Eigisjalmur ser ut som att det är M-runan som bildar en snöflinga. Men det här är inte någonting som dyker upp på Island först och inte på vikingatida föremål. Utan det här bygger på judisk och kristen okkultism från bysantinska riket, om jag minns rätt. Så det här är någonting som är äldre än vikingatiden och finns i massa andra källor. Och sen då när den här, vi kallar det, ja men, okkult kallar man det, men magitänken sprids, då plockas det upp på Island också. Och i de här häxprocesserna så antecknas det och sparas lite mer officiellt i häxkonstböcker eller grimoarer, hur man nu uttalar på engelska. Och det finns i de här häxprocesserna ett gäng runor också. Så det tänker jag inte ifrågasätta. Men vad 1700-talsmänniskorna tycker om runor kanske inte stämmer helt och hållet mot hur runorna sågs på vikingatiden. Och det är lite saker som har bytts ut. Och det är också så att de här häxprocesserna är från ganska sent tid. Vad är det? Reformationen och framåt. Och till exempel Veivisir. Jag tror att äldsta källan vi har för Veivisir är typ 1800-talet. Alltså är det lika gammalt som Wagners vikingar med horn på hjälmen. Nu ifrågasätter jag inte att Veivisir kan ha äldre anor, absolut. Men vi har liksom inte så mycket vikingatida grejer där man tänker sig att det hör ihop med en galdrestav tradition. Och kan ni gissa vad jag ska säga nu? Galdrestavarna borde också få ett eget avsnitt. Jag har några så här vad heter det? Fakismiler av svartkonstböcker från Island. Så det finns massa saker jag skulle kunna prata om. Och det kommer jag göra också. Jag har provat någon, har inte funkat än så länge. Sen så är vissa så här, lite svåra om man ska ha rätt material. Och man ska ha blod från olika personer och hej och jaja. Det har jag inte prövat. Men så har vi också en förfrågan om att prata lite om bindrunor. Och bindrunor, det är alltså där flera runor samsas på en huvudstav. Och när man pratar om runor och huvudstavar och bistavar, att huvudstaven, det är själva mittensträcket. Tänk er det som ser ut som bokstaven I på en runa, det långa strecket. Och sen bistavarna, det är det som sticker ut. Så på runan T, huvudstaven är det långa strecket i mitten. Och bistavarna är de snea strecken upp till som gör att T-runan ser ut som en pil. Men med bindrunor så sitter då flera runor ihop. Och det här är någonting som fått ganska mycket spridning på sistone. Att i olika samma, alltså att det är tatueringar, det är i liksom magiska sammanhang som bindrunor dyker upp. Och det finns bindrunor i forntiden, men de är i huvudsak funktionella. Så på Gersbergstenen som jag nämnde i förra avsnittet, som jag nämner i nästan varje avsnitt, där har man bindrunor till exempel. Och jag tror att det är ordet Erilas. Då har man skrivit ihop E-runan med R-et. Och E-runan, den äldre runraden, ser ut lite som ett M. Så då är det två stycken huvudstavar. Och då från den andra huvudstaven så gör man också R-runans bistavar. Jätterörigt att förklara det här muntligt. Men på det här sättet så slipper man rista flera huvudstavar. Att man sparar lite arbetstid på det. Det är inte lika jobbigt. Så det fyller en sån funktion. Och sen så finns det också några andra bindrunor som är inte riktigt lika pampigt laddade som just Gersbergstenen. Men det finns bindrunor på lite olika sätt. Och en typ av bindlönrunor har fått lite uppmärksamhet de senaste 10 åren. Och då är det lite koppling till Sigtuna. Sigtuna är då en vikingatida stad. Det är en stad nu för tiden också. Men den växer fram i slutet av vikingatiden. Och eftersom att de här tidiga stadsmiljöerna, de kastar ut en väldig massa skräp. Det gör att det kan bevaras en massa föremål, organiskt material, som vi inte brukar hitta på andra ställen. Och det är också att det verkar finnas en runskrivartradition i befolkningen också, så vi får fler vardagsinskrifter. Bryggen, hamnkvarteren i Bergen, är också så här exempel på en tidig medeltida stad där det är en massa runinskrifter. Men på en benbit som man hittade i Sigtuna så var det lite undliga skrivtecken. Man såg att det var runor, men man förstod inte riktigt varför de såg ut på det sättet. Och man lyckades ganska snabbt klura ut att det ska stå rad. Och det är någonting som står lite här och där i runinskrifter. Det betyder tyd. Och ni kanske kommer ihåg när Emma frågade vilken runsten hon var. Så sa jag att hon var den där coola runstenen. Och i den runormens öga så står det radu. Tyd du. Det blir en uppmaning i det. Men man förstod fortfarande inte varför den här lilla benbiten hade så konstiga runor för att skriva rad. Men då var det en klipsk person som kom på att om man vänder på det här benet ett halvt varv så att man ser rad upp och ner, då kan man också se that. Och det betyder då detta. Så när man håller den här benbiten och så läser man rad, snurrar that, tyd detta. Det är lite gullig lönnrunninskrift på något sätt, kan jag tycka. Och det här är ett sätt att skriva runor som dyker upp på en annan benbit i Sigtuna. Och det här runbenet SI95 från kvarteret Professorn i Sigtuna. Och då står det på ena hållet aul, och när man läser åt andra hållet står det kut. Och det här ska då läsas som gott aul. Och det betyder gott öl. Så då har någon gjort någon så här lönnbindrun-grej för att förklara att det är gott öl där de är. Och det tycker jag är lite gulligt ändå. Men det som kanske egentligen är mest likt de bindrunor som dyker upp idag, det är någonting som man också kan kalla för samstavsrunor. Då är det ett långt streck och sen så lite som förgreningar växer ut flera runor från den huvudstaven. Och det exempel som jag kanske har närmast till mig, det är Lingastenen, Södermanlands runinskrifter 352. Fun fact! När jag skrev en av mina uppsatser om runor visste jag inte att Sörmland och Södermanland var samma ord på samma landskap. Så i den uppsatsen så har jag ändå argument för saker eftersom att jag tror att det är två olika ställen. Ingen person som rättade den där uppsatsen påpekade det här för mig. De kanske tyckte det var för pinsamt, jag vet inte. Men Lingastenen finns idag på Skansen. Så om man har vägarna förbi där kan man kolla på den. Och då finns det den här inskriften. Helgulvur reiste stein thansi att thorfast mågsin. Disa att broder sin. Dauder. Disa gerde efter sinna. Som ni märker, en lite trasig här. Helgulv reste denna sten efter Thorfast sin frände, eller sin måg. Disa efter sin broder, blev död. Disa gjorde efter sin. Och dels kan jag bara flika in här att ordet måg, idag tror jag, måg, det är väl typ den man är gifts med bror, tror jag, eller? Alltså svärbror, är det ett ord? Men på vikingatiden, måg kan beteckna typ vilken manlig släkting som helst. Men det är ordet broder som är i en sån här samstav. Så det ser ut som ett lite som ett rotsystem. Men finns i mitten av stenen och man kan läsa den ganska tydligt. Men det är inte den som jag tror har fått igång det stora intresset för bindrunor som finns idag, utan det är några andra. Och dels så tror jag att det är en som har kommit alldeles strax. Men nu ser jag mina anteckningar, att jag har en till som jag ska säga innan dess. Så vi stannar kvar i Södermanland, Sörmland, med runinskriften SÖ 158. Banki Folkstein, Thayr reiste stein fensi at father sin, Kettilhaufta, Throttar thjagn, wheat. Banke och Folkstein, de reste denna sten efter sin fader, Kettilhövde, en duglig man. Och det här duglig man, det är skrivet med såna här samstavsrunor. Så Throttar thjagn. Och det är en del av själva inskriften, precis som Lingastenen. Men nu kommer vi till det som jag tror passar bättre ihop med dagens bild av bindrunor. Och då har vi en runsten i Danmark, i Sønderkirkeby. Nu låter jag säga det på norska. Men Danmarks runskrifter 220. Sassur satte stein thensi efter Astgot broder sin. En han var döder av Gotlandi, Thorvigi runar dessar. Sista ordet där tror jag är kompeterat. Sassur satte stenen till minne av Asgöt sin broder. Han dog på Gotland. Må Thorviga dessa runor. Och de flesta runstenar som skrivit en gud brukar ju skriva ut den kristna guden. Och när det kommer till hedniska gudar på runstenar så är det så vitt jag vet bara Thor som åberopas. Och det finns några runstenar där det står just Thorviki, att Thor vige eller Thor helgar och beskyddar. Och på den här stenen då är det Thorviki runar, Thorvige runorna, som är skrivet i samstavsrunor. Och då när man läser om den här stenen så kan det dyka upp förklaringar som att man vet inte riktigt varför man har skrivit Thorvigerunorna med samstavsrunor, men antagligen är för att hålla tron hos den här personen hemlig. För det här är kanske på 900-talet, kristendomen sprider ut sig mer och det är lätt att tänka sig ett samhälle där hedningar kanske måste var lite hemliga med sin tro. Och så kunde det säkert absolut vara för många. Men jag tror inte nödvändigtvis att man måste tolka det här som någonting hemligt när man skriver med samstavsrunor. För i de två andra runstenarna som jag nämnde, då är det som skrivs på det här sättet en väsentlig del av innehållet. Det har förväntats att folk ska kunna läsa det där också. Man får ut hela innehållet av stenen genom att titta på dem också. Så att man då har skrivit Thorvigerunorna med samstavsrunor, man kanske ville vara lite hemligare, lite krångligare att läsa. Man kanske tyckte att det var lite extra kul att just göra det med namnet Thor. Vi vet inte. Men det är inte så i alla fall att bindrunor dyker upp med speciella magiska funktioner. Att man knyter ihop olika runor med olika betydelse. Som i att F-runan fä betyder rikedom och att M-runan mother betyder människa eller man. Att när bindrunor och samslagsrunor används så är det för att skriva ut ord. Och runor är magiska på samma sätt som latinska bokstäver. Man kan skriva magiska formler med bokstäver och man kan skriva magiska formler med runor. Det går bra med det här korta avsnittet, hörni. Men jag ska börja knyta ihop här. Som vanligt minns inte riktigt vad jag pratat om. Men det har gått på. Jag blev lite trött i halsen så jag har säkert pratat ganska mycket. Hoppas det kunde hänga ihop någorlunda. Jag märker också att det är lite svårt att prata om hur saker ser ut. Att jag skulle gärna visa det här för er med bild. Och jag kanske får lägga upp någonting sen på sociala medier. Men nu är det så att Emma har ju faktiskt gjort en hemsida till Fornpodden också. På www.fornpodden.com. Och då välkomnas ni till Fonken. Och Fonken är alltså det smeknamn som vi i podden Tobbe, Emma och jag har använt sen innan det första avsnittet spelades in. Och där kommer man kunna, eller där kan man redan nu, när jag spelar in, det blev lades upp officiellt igår för mig, men för er så är det väl typ 2-3 veckor sedan. Men där kommer man kunna lyssna på podden, man kan kolla på Instagram-inläggen, man kan läsa om oss som har podden, mig, Tobbe och Emma. Och jag tror att det är så att Emma sa till mig att det ska gå att lägga upp bilder och litteraturtips där sen. Så det hoppas jag få till. Så kommer vi kunna ha en liten bildbank så att ni kan ha det samtidigt kanske som ni lyssnar på avsnitten framöver. Vi får se. Men man kan ju också följa oss på sociala medier, det vet ni. Facebook, Instagram, TikTok. Och man kan ta kontakt med oss på olika sätt. Gmail, fornpodden@gmail.com, Instagram. Det finns ett kontaktformulär på hemsidan. Men ni märker ju, Fornpodden finns överallt. Och tack för att ni har lyssnat. Stort tack till Tobbe som klipper här. Och jag vet inte om vi har sagt det förut, men det är Tobbe som har gjort den här fantastiskt mysiga musiken som vi har. Att jag går inte och nynnar på den så ofta jag bara kan. Och speciellt nu, för jag har en hemsk TikTok-låt på hjärnan. Så jag försöker få bort den med någonting annat. Då har jag hellre Tobbes Fornpodden-låt. Men till nästa gång, hoppas att ni har det alldeles strålande. Och ha det bra. Hej då!